Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Nordtrondst. Ikväll är det vårt 414:e livesända avsnitt och jag som är programledare ikväll heter Martin Saxlind och med som vanligt har vi Tobias Lindberg. Välkommen.
Tack, Jank. God kväll.
Kväll. Och vi har Max i bakgrunden som producerar och sen har vi ett kärt återbesök, eller vad säger man, Per Öberg tillbaka för ett avsnitt här.
Ja, tack.
Välkommen.
Äntligen.
Ja, jag ser detsamma. Kul att få med som gäst.
Ja, det var på tiden och du ska vara med här för att det har uppmärksammats i media nu i veckan att det är saker på gång. Nordiska motståndsrörelsen ska till Almedalen.
Ja.
Så du ska få berätta mer om det alldeles strax. Sen ska vi också i avsnittet prata lite om Sverigedemokraterna och tidigare regeringen, deras korruption. Lite om Gustav Kasselstrands debatt och andra nyheter. Vi har även domen mot Tobias Hübinette som vi förmodligen ska kika lite på. Så det finns lite blandade grejer i planeringen här. Men som vanligt brukar vi också gå igenom donationer och vi kommer byta Swish-nummer så det kommer komma ett nytt förhoppningsvis nu till veckan. Men just nu går det inte att donera via Swish utan man får använda kontanter och det är rätt angeläget att vi får in pengar just nu faktiskt. Vi har en del utgifter och så och ligger lite efter på grund av Swish-problem. Och kontanter postas till Nordtront box 52 77 222 Grängesberg. Så det är bara att posta på dit. Och sen en annan nyhet som vi la upp här idag på Nordtront är att vi har bytt kontaktformulär på sidan. Det kan vara bra att nämna bara så att folk känner till hur man kan komma i kontakt med oss. Och det är ett krypterat formulär så det som skickas in där är liksom konfidentiellt och kommer fram till oss i redaktionen då, så att bara vi kan läsa. Och det som är nytt är väl att vi har satt lite rubriker så att vi kan sortera upp och vet vem som ska kika på vilka meddelanden. Och jag tänkte bara rabbla igenom lite vad det finns för saker man kan skicka in där. Eller vad vi har för ämnen, liksom vad vi tänker oss att man ska använda formuläret till. Och en sak är förstås insändare om man vill få upp någon insändare på Nordfront. Vi tar ju också emot nyhetstips, det är väl så formuläret ofta används. Redan tidigare att folk skickar in länkar och så till olika nyheter och det går ju jättebra att göra det. Sen ser vi ju gärna också att det är lite mer speciella nyheter som kanske inte redan har blivit väldigt omskrivna för de kanske vi redan känner till ändå. Så man får gärna liksom skriva längre tips om sånt som vi skulle kunna vara först med. Det uppskattas. Sen har vi också både veckans låt och veckans fråga att man kan komma med tips på musik eller frågor vi borde ställa och så. Sen har vi också frågat Radio Nordtrond, vilket relaterar till den här sändningen då. Att man kan skicka in frågor där så ser vi dem och kan spara dem. Och antingen ta upp i slutet av programmet eller kanske ta något större ämne om det är något intressant som kommer in. Sen har vi också ett alternativ att man kanske vill hjälpa till. Och det behövs ju alltid folk inom redaktionen som hjälper till med olika grejer. Det kan vara allt från att skriva till att berätta saker, redigera bilder eller vad som helst som man kan tänka sig hjälpa till med. Och sen kan man även ställa frågor om donationer och övriga grejer. Och så får man också välja om man vill att vi ska svara på meddelandet eller om vi bara ska ta del av informationen och göra vad vi vill med den. Så med det sagt. Berätta mer om Almedalen.
Ja, rent generellt om Almedalen eller?
Nej, vi känner till själva orten tror jag.
Ja, det är ju Visby då. Men just den här politikerveckan kallas ju för Almedalsveckan och sådär.
Ja.
Och den har ju tradition av att man samlar alla partier som får ett litet ska ha en liten representation där och kunna presentera sin politik på ett avslappnat sätt. Man ska kunna mingla mellan olika partier, få politisk information. Ja, kunna lansera nyheter och annat. Det har varit lite bevakning kring just politik den här veckan. Mm. Och vi har ju varit med på den här veckan. Alltså en del av själva planeringen. Det var väl 2017 om jag inte minns fel, va?
Mm, jag kan säkert stämma.
Eller 16, jag tror det var 17. Då betalade vi ju för att vara en del av det här. Alltså vi fick betala en stor summa pengar för att få en sån här liten tältplats. Mm. Och få vara en del av evenemanget. Och det har varit ett herrans liv om att vi skulle vara med. Mm. Och man undrar hur man ens kunde tillåta Nordiska motståndsrörelsen att komma med på det här. Här skulle bara vara riktiga politiker, inte sådana här bråkstakar som Nordiska motståndsrörelsen och sådär, som man försökte frammåla på det viset. Och flera vägrade ju vara i närheten av oss. Det var bland annat någon handikapporganisation som hade tältet bredvid där vi betalade för vårt tält. Och de vågade inte vara på plats när vi kom på plats. Så att den dagen vi kom, då utrymde de och bara hängde upp tavlor i någon form av passiv utställning där.
Ja, det var inte att permobilen fick slut på batteri då?
Nej, och alltså det är så otroligt tramsigt. Det ser historielöst att tro att vi skulle vilja motarbeta handikappade på något sätt.
Det är rätt konstigt att just de ska ta illa upp liksom.
Ja, och det blir såklart en förolämpning mot oss, ungefär som att vi skulle sitta och hata handikappade och vilja ha ihjäl dem och sådär. Jag vet inte om ni såg den där, de pratade om det på Mer än ord också. Det var ju någon människa som gick ut och sa att han hade gått med blindkäpp där på Almedalen. Såg ni det eller?
Nej,
det var
något år eller?
Nej, det var något år han hade gått runt där med blindkäpp, en vit käpp alltså. Då hade någon gått fram, en NMR-aktivist enligt egen utsagor, hade gått fram till honom och viskat i hans öra: när vi får makten så kommer du inte kunna gå här och fritt runt som du gör nu. Det ska du veta, något sånt. Och då så, ja.
Påstod han det?
Ja, och kan man fråga sig, killen var ju då blind. Hur validerade han att det var en NMR-aktivist som kom fram och viskade det i hans öra?
Det låter som om någon skulle säga det. Liksom.
Nej, ja. det är såklart ljug. Ja. Alltså,
det låter som någon som vill ha uppmärksamhet.
Ja, det gör det.
För det är faktiskt mer sannolikt än att typ någon meningsmotståndare skulle göra det för att svärta ner rörelsen. Typ.
Ja. Men sen så sa han då att då var han rädd sen och ville inte gå dit nästa år. Jag kommer inte ihåg vad historien var, men det var en riktig så här överlevarberättelse fast liksom från ett blinds perspektiv. Som var helt, alltså jag vill hävda att han ljuger, och jag är beredd att ta den debatten med honom om det så kan vi prata han och jag då. Det har inga problem med. Men det som vi ska göra i år då, det är att vi ska åka dit en grupp människor, representera vårt parti, för det är ändå valår. Vi ska dela ut valsedlar, vi ska dela ut material som kring partiet. Ungdomar är väldigt välkomna att hämta klistermärken och komma och prata med oss och liksom, ja, hänga med oss och sådär. Och som Lukas sa i Mer än ord, man är inte allt för... vad jag vet inte, han uttryckte sig. Han sa något, är man inte allt för CP så kan man hänga med oss.
Det är väl de handikappade kräver.
Ja, men det var inte riktat mot handikappade. Han menar om man inte allt för konstig och asocial och inte så lätt att umgås med. En CP-skadad nationalsocialist får gärna hänga med oss. Det bryr mig inte, alltså, det har ingen betydelse. Oavsett vad så kommer vi vara där och representera oss och prata om oss. Och vi kommer såklart hitta på saker där också och kanske då göra så att de etablerade inte känner sig lika bekväma att sitta där och pimpla rosévin och sätta på prostituerade som faktiskt skjuter i höjden varje år i Almedalen. Alltså användning av prostituerade på ön. Det är ganska bisarrt.
Ja, just den veckan eller?
Ja, just den veckan. Så att de lever nog ett ganska äckligt liv där. Men det är folk som har ringt mig nu som vet, de har frågat om vi ska komma och sånt där. Och då har de ju avbokat massa dekadenta grejer. Jag skojar. Nej, men de har frågat om vi ska vara där och tänkt besöka oss och prata med oss och sådär. Så det ser jag fram emot. Alltså jag kan säga att av alla saker man gör i livet så ett paradis för mig, det var att leva som i Almedalen jämt. På dagarna var man bland massa människor och diskuterade politik och sådär, bland politiskt intresserade personer. Det är superkul.
Mm.
Och så är det fint också på Gotland. Alltså det är trevligt att vara på Visby. Och då kan man fråga sig, har ni betalat massa pengar nu för att få ha det här tältet? Nej, det har vi inte. För att vi är inte välkomna. Region Gotland har beslutat att vi får inte vara en del av det här arrangemanget. Och tänk då att det här ska alltså vara ett arrangemang för yttrandefrihet. Alla ska få komma till tals. Vi vill höra vad partier säger, framförallt i valtider. Men Nordiska motståndsrörelsen, nej men de är inte välkomna i det här. Som vanligt då. Den liberala demokratin visar alltid sitt rätta ansikte när välkomna till kritan. Men vi har ju då ansökt om en vanlig sammankomst där. Och det har vi haft förut. Så vi kommer att ha ett kaffebord där vi bjuder på kaffe, pratar med folk och delar ut material, som jag sa.
Och det är konstigt att man får behandla liksom partier så olika. Det där är ju som en institution i, vad ska man säga, valrörelsen i Sverige när det är riksdags, särskilt när det är riksdagsår. Liksom. Men de andra åren är det lite mer ljummet kanske och många skippar och vad det är. Men just att det är så centralt och alla förväntas vara där och få vara där, så är det ju konstigt att man väljer bort ett parti.
Ja, man visar ju sitt rätta ansikte, och det gör ju det här globaliststyrda systemet egentligen varenda dag. Varenda dag så bevisar de vilka dubbla måttstockar de har och vilket rent hyckleri de pysslar med.
Jo, för regionen ska väl liksom vara politiskt neutral.
Ja, alltså jag och Tobias, vi har levt under tiden när Sovjetunionen fanns.
Ja.
Så vi såg ju nyheterna då så här, att i Sovjetunionen, där får man inte titta på västnyheter. De får inte titta på vilka nyheter de vill. För att de har som kontroll över de vanliga nyhetssändningarna. Så att i Sovjet får man inte se på CNN och de här andra kanalerna. Och man störsänder till och med Sveriges så här, vanliga svenska kanaler, så att inte Sovjetunionen bor kan se det. Men nu har vi i princip det omvända. Alltså, i Europa får vi inte titta på Russia Today.
Nej.
Och jag tittar på Russia Today ofta för att tillgodogöra med nyheter. Jag säger inte att de är jättebra, men alltså, det är ju helt
sjukt. Det är som SVT, liksom, det är statsmedia, man vet vad det är och kan liksom analysera det själv. Alltså, om man ser människor som vuxna och fritt tänkande, då ska man ju liksom tillåta information att flöda fritt, så får folk
dra egna
slutsatser och titta och studera och dra sina slutsatser.
Jo men tänk att våra skolbarn till och med har lektioner där man pratar källkritik, där man just säger att där, titta på mycket och bilda din uppfattning och sådär. Man har liksom det i teorin, men det är inte något man låter folk göra.
Det man vill göra är ju att man vill försöka få nyheter från alla perspektiv. Ju. Det är det bästa.
Detta, ja.
Jo, och därför som västerländsk människa är ju liksom typ det ryska propagandaperspektivet och iranska propagandaperspektivet och sånt. Det är ju intressant, för det finns ju inte i våra egna, eller våra inom citattecken då, egna medier.
Det är inte lätt att få tag på.
Inte inhemsk media, nej. Nej, för det är ju liksom sionistisk media vi har här med sin väldigt så här ensidiga agenda, och så låtsas man att vi har liksom hela den fria debatten här och alla perspektiv som är värda att lyssna på och så, men det är ju inte
liksom... Nej men det är ju sånt äckligt hyckleri som man kräks ju på det faktiskt. Och det är ju så uppenbart, så bara om man tar lite exempel man kan ta exempel ur våra liv, så förstår man vilka dubbla måttstockar som finns i samhället. Idag är för övrigt 2-årsdagen av terrorklassningen. Just idag.
Har det gått 2 år nu?
2 år.
Ja.
Har varit klassad som globalt terrorist.
Hur går det för dig då?
Hur många självmordssprängningar har du gjort egentligen?
Jag håller ju på att planera min första. Nej, det gör jag inte. Men det är faktiskt så här att vi har ju kontakt med OFAC för det första. Det är den här myndigheten som sköter den här terrorklassningen i USA. Vi har alltså kontakt med dem, men det består i att de skriver frågor till oss som vi ska svara på. Och vi tycker de har varit ganska lätta hittills. Vi har svarat på dem snabbt, relativt snabbt. Men sen dröjer det jättelång tid, så får vi ett till brev. Ja, men då får ni svara på det här. Men de segdrar det, så att säga.
Och, hur lång tid tar det mellan breven? Liksom, om ni...
ja, vi har fått två brev hittills.
När kom det första?
Det kom, ja, vi skickade ju först in en överklagan då, som det finns ett visst förfarande som man ska gå efter.
Ja.
Men så att vi tog ju rätt lång tid på oss för första förfarandet, för att det var ju tvungna ut, alltså egentligen skulle vi haft juridisk hjälp med det, men det var ingen som egentligen vågade ta tag i det.
Nej. Men det, när skickade ni första då, var det ett år sedan eller var det liksom ett halvt?
Nej, det var mer än ett år sedan.
Alltså nu när du säger det här också, då kommer man ju tänka på rätt osäkerheten i det här. För till exempel om du misstänkt för ett vanligt brott i Sverige och sitter häktad så att ditt liv är väldigt påverkat, då skyndar man ju på så mycket som möjligt och gör klart rättegång och processer och sånt så att du vet vad utfallet blir och så. Men här blir det ju som utdraget, och när man är terrorlistad på det här sättet, då är det ju som att man redan är dömd och får straffet. Man får inte ha bankkonto och någonting. Nej. Man är liksom väldigt rättslös trots att man inte lever i USA. Då lider man under deras jurisdiktion indirekt, eftersom de styr hela liksom det västerländska bankväsendet i praktiken, helt uppenbart.
Det är precis så.
Men det här med breven då, så du, ni överklagade för drygt ett år sedan. Mm. Och sen kom det här första brevet från dem då, som ni svarade på. När kom det då? Var det liksom efter det eller?
Jag kan inte datumen i huvudet. Nej, det tog lång tid innan vi fick svar. Och då fick vi uppföljningsfrågor och de svarade vi på mycket snabbare. Och de svaren skickade vi in, tror jag, i mars i år, om jag minns rätt.
Ja, och sen kom det till...
Nej, sen har inte kommit något mer.
Nej, okay. Det är en jävligt seg process. Alltså, för då
det, och jag har läst redan. Jag har läst att man får räkna med att vara, även om du liksom, de har tänkt att han ska strykas från listan, så får man räkna med att vara 10 år på listan.
Men vad fan?
Varför då?
Jag vet inte.
Att det går så långsamt.
Ja, för att de är långsamma.
Ja, man ska inte mucka med USA. Men
de vill väl säkert inte backa generellt, just för att det ser så här dåligt ut att de har gjort felbedömningar och ångrar sig och sånt. Och det är ju mer typ så här, ja, folk brukar vara listade. Sen typ så här, händer det något geopolitiskt, typ som den där jihadisten i Syrien som blev president där. Typ, han blev väl avlistad av EU och sånt direkt efter att han... tillträde, så det är liksom typ när någonting ändras, om de har nytta av någon så kanske de så här ändras. Annars vill man så här sega med det.
Du får tillträda, Per. Bli statsminister eller något.
Ja visst. Det vore det enklaste. Det
kan nog gå snabbare kanske.
Nej, men det vore faktiskt det enklaste, så de kan ju göra det. Det skulle vara schysst. Jag retar mig faktiskt inte så mycket på OFAC, för det känns ju som att USA kanske är en fiende av OSAC, eller de är det. Så att jag förstår att de inte tycker bra om oss. Men däremot så är jag ju ganska besviken på mitt eget land. Alltså, vad gör UD? Vad gör UD?
Och att man inte tvingar svenska banker att lyda svensk och europeisk lagstiftning.
Men det är helt bisarrt. Mm. Och sen kan man, om man bara hårdrar det, alltså om man tittar bara på, nu ska inte jag spåra iväg det här, jag skulle prata allmänt, men om man bara hårdrar det, alltså jag personligen, jag ställer upp i riksdagsvalet. Det finns en valsedel med mitt namn på. Mm. Jag ställer alltså upp i val. Och då är en främmande makt att se till att jag inte ens kan köpa valsedlar med ett konto, för jag får inte ha något konto.
Nej.
Och de trakasseras på diverse olika sätt. Så då ställer vi inte upp ens i närheten på samma villkor som alla andra. Vår parti har aldrig fått ha ett konto.
Nej, så är det ju. Alltså, att det skulle vara något så här jämnt politiskt spelfält, det är bara helt påhittat.
Ja, det är ju det. Och de vill ju såklart helst att jag ska vara tyst om det här, för att det avslöjar de här dubbla måttstockarna, avslöjar deras hyckleri.
Men där är ju helt rätt att åka till Almedalen och försöka hänga sig in i debatter och liksom hamna på film där man lyfter den här frågan och de andra partierna att svara för varför liksom tolererar man att USA har det här inflytandet, och varför har inte vi som svenska medborgare rättigheter i vårt eget land?
Ja, och det här ska tilläggas då, det är ingenting som jag inte har kommunicerat med UD. Jag har skrivit till UD, jag har ringt UD och jag har ringt UD återigen och frågat varför de inte svarar och så vidare. Men det är tyst. Till slut så sa de så här, ja, vi kan bara bekräfta att vi har fått ditt mejl. Jaha, Och det är en enhet som håller på att hantera det just nu. Så vi kommer att höra av oss, typ så.
De har skrivit ut och använder det som toapapper, eller vad är det som tar så lång tid?
Ja, det är väl så de kanske hanterar det. Alltså, och jag tycker, eftersom de är så långsamma på att svara, så tyder det faktiskt på att de är inblandade i terrorklassningen hos oss.
Ja, jag vet inte hur man ska tolka det, men...
Jag tolkar det så. Men det är såklart en gissning.
Alltså en positiv respons hade ju varit, oj, okej, du är svensk medborgare och du har fått de här jätteproblemen på grund av främmande makt och det är på helt oskälig grund och du ber om hjälp. Då svarar man väl i alla fall att vi har fått ditt meddelande och vi ska titta på det och hjälpa till och göra vårt bästa och sådär. Ja, sen kanske man inte har en lösning direkt eftersom det är ett konstigt problem att man säger att man tar tag i det.
Det hade ju varit en professionellt sätt att hantera det på såklart. Men det gör de inte ens. Utan det är bara tyst. Och det är jättekonstigt. För att jag vet inte riktigt vilka andra sammanhang man skulle acceptera att en främmande makt gör så. Och ändå pratar man om rysk valpåverkan och sånt där. Vad är det här? Det här är i allra högsta grad helt bevisat amerikansk valpåverkan.
Jo. Och det är ju sen innan, för motståndsrörelsen har inte fått ta bankkonton i val. Innan terrorstämplingen.
Ja, det har varit så. Det är så hela tiden. Det här är inte personligen problemet med mig såklart. Eller Weideland. Det är inte det. Utan det handlar ju helt klart om att de trakasserar hela
våra idéer. Men sen går liksom, det överlappar ju förstås också att ett parti, om man har ledande företrädare som liksom inte får ha bankkonton och sånt, så blir ju deras liv mycket, mycket svårare. Och det blir mycket svårare att
mycket svårare
bedriva. Liksom leva normalt och bedriva politisk verksamhet normalt som alla andra.
Absolut. Nej, det är galet. Så att där känner jag att jag vill göra mig hörd bland politiker och fråga lite vad de tycker och tänker och sådär om det här.
Jo. Alltså, det är inte ens att någon behöver så här... Alltså det är så lite som krävs. Man behöver inte stödja dina åsikter för att stödja dina rättigheter som medborgare i landet. För rättigheter ska ju alla liksom ha även enligt vad staten själv säger.
Ja, sen är ju faktiskt...
Det är bara liksom att säga då, så liksom att ja, det är klart att du och Weideland som har barn och familj och sånt, att ni måste ha bankkonton, att det är helt absurt att USA förhindrar er det. Det behöver ju inte folk liksom ställa sig bakom er politiskt för att säga. Man kan ju bara ta den linjen om man skulle vara i något annat parti.
Jag tror lustigt nog att de flesta som man säger det här till, alltså på gatan, de tror nästan att man ljuger. Alltså de tror att man hittar på. Att det inte är så illa som man säger att det är.
Jo, alltså det kan ju så här låta foliehattigt om man säger... Gå runt och skrika att jag förföljer en och jag gör inte det och det. Men,
ja. Jag ska säga att min syster sa faktiskt det till mig när det här hände. Hon sa så här, jag har alltid tänkt att du är lite paranoid, men det visar sig att du hade rätt att vara det. Så.
Men, det är inte kul att få rätt jämt heller.
Nej, det är inte. Men en annan lustig sak som hände mig faktiskt häromveckan bara, det är att jag har några som förföljer mig och pratar kryptovaluta, om att jag har massa krypto. Det är väl någon modern form av Nigeria-brev, jag vet inte om någon annan än jag råkar ut för det. Men de ringer i alla fall och säger att du har så många $1,000 på ett kryptokonto som vi gärna hjälper dig att få loss. Och då var det en sån där som ringde mig, så sa han det. För de ringer mig säkert en gång i veckan och jag försöker be dem stryka mig och sådär. Men jag kan inte svara heller, för de ringer från svenska nummer. Men i alla fall så, då sa jag till den här att ja, men, ja, det är helt omöjligt att jag kan ha köpt den här kryptovalutan 2024. För att då hade jag, ja, eller 2025 var den så. Då jag har fått med på den här OFAC-listan. Du kan googla mig om du inte tror på det jag säger. Googla mitt namn och OFAC så får du se. USA har sanktionerat mig och jag har inte rätt av något konto. Och då började han så här, fan det stämmer ju, jag googlade här, sa personen som ringde. Han bara, varför? Nej, det är för vi har ett parti som jag företräder bland annat. Och där pratar man, där kritiserar vi Israel och USA. Så det gör att vi har hamnat där. Han bara, jävla Israel. Jag klagar bara, fucking Israel. Och där ja, höll med. Så bara, det slutade med att han sa, jag hoppas verkligen att ni där att det går bra för er. Och mina tankar är hos dig så här, här i Albanien så är det också problem med de där. Så han berättade vad han var.
Då har du sagt, ja, men kan inte du ge mig lite krypto? Just. Ja. Det var säkert jättemycket.
Ja, det var ganska roligt i alla fall. Att de även sa vart han var och sånt där i Albanien. Ja, skithäftigt. Så att de verkar inte vara så omtyckta överallt i Israel.
Men var oss albaner sitter och ringer med svenska telefonnummer för att blåsa folk på kryptovaluta?
Ja.
Satan var de måste liksom ringa för att kunna få napp då?
Ja, ja. De ringer massor med samtal. Så är det väl någon sån här stackars naiv typ som råkar gå på det där.
Men det verkar dumt liksom, för om man håller på med kryptovaluta då är man ju ändå lite till den mer så här tekniska delen av befolkningen, så det känns inte som att de är de mest lättlurade.
Nej, ja. Det är helt sant.
Men om man väl får loss krypto så är det ju lättare att springa iväg med den med bank.
Jo, men sen med tanke på att de ringer mig typ en gång i veckan så lär det ju, ja, det lär ju fungera någonstans. Ja.
Intressant. Men rent praktiskt då, vart i Almedalen håller ni till och vad mer kommer hända? Liksom, ni ska inte hålla några tal, men ni ska försöka liksom söka debatt med andra partier.
Det kan mycket väl bli tal.
Det kan bli tal.
Det vet man inte. Ja.
Men ni ska i alla fall ha som ett fast bord typ.
Ja, vi Södra Port heter det.
Södra Port.
Där kommer vi ha ett fast kaffebord.
Har ni gått ut med vilka dagar och tider eller så?
Nej, det har vi inte riktigt. Men det är, man kan räkna med fram till 16.
Mm.
Men vi kommer nog gå ut med mer detaljerad information faktiskt.
Ja, så det är bara att folk håller koll på bostadsrörelsen.se om de är intresserade av att dyka upp.
Ja, och jag kan nog garantera att vi kommer att vara där. Det är ju en hel vecka då. Men från tisdag till torsdag kommer vi garanterat vara där.
Mm.
På den här angivna platsen. Och det är ju så att vi har ju sökt alltså polistillstånd för det här. Och det är någonting väldigt ovanligt för motståndsrörelsen. För att vi blir alltid så otroligt motarbetade om vi söker sån här tillstånd i ordningslagen. Och det är inget man måste göra för att ha någon form av demonstration eller manifestation egentligen då. Inte enligt grundlagen, men enligt ordningslagen så vill de helst att man gör det. Men när vi gör det så blir det istället som en oordningslag. Alltså att de alltid ställer till det för oss. Men här har vi gjort det och det har förberett en massa förhandlingar. Jag kan säga att dialogpolisen har dels pratat jättemycket med oss, men de har även fått prata jättemycket med Region Gotland som flög i taket när de fick höra att vi skulle komma.
Som vanligt. Ja. Men visst har du ju ändå på Almedalen generellt sett så har du ju gått lugnare till. Det har ju liksom varit mer ordnat än när man gör till exempel demonstrationer och sånt.
Jättelugnt. Mm. Jättelugnt. Alltså, jag vill påstå att polisen har alltid varit lugna på Almedalen. För det är ju meningen där att man ska träffas och kunna prata politik och att ingen ska känna sig kränkt. Vi har olika åsikter. Så som det borde vara i samhället jämt. Det är därför jag älskar Almedalen. Jag tycker det är väldigt trevligt.
Mm. Jo, det värsta brottet du har varit misstänkt för är väl att ha mimat eller vad var det?
Jag blev faktiskt dömd för det, så jag var inte bara misstänkt. Jag blev dömd för det.
Vad var det nu igen? Det var du hade...
Nej, men det var en hel talkör som skrek som på ett gammalt vis hälsade segern på svenska då.
Ja, mina läppar rörde sig.
Ja, och det gjorde de faktiskt också. Men det, jag har väl sagt det förr, men det är ungefär som man sitter i kyrkan och alla sjunger en psalm på någon begravning eller något. Och då kan man inte sitta med helt stängd mun. Utan då sitter man liksom och rör lite på läpparna så här, fast man tycker det är helt konstig psalm, så gör man ju det. Och det var inget konstigt, men jag tycker det var ett konstigt sammanhang. För det var så här talkör fram och tillbaka. Jag tyckte det var lite töntigt. Right. Men det gick inte att säga såklart. De trodde att jag bara ljög i rätten, men det gjorde jag inte.
Där var det 17 eller?
Jag tror det var det.
Mm.
Och då, jo, det var nog 17, ja. Och det var då vi hade tillstånd att ha tältet. Jo, det var nog det året.
Mm. Och sen var det valår. Året,
jag var med 18 och jag har inte fått det var då.
Nej, och det var ju så att när vi hade ju plats på Södra Port då också, som vi nu får. Och alltså 18 hade vi det. Och det var bättre än att ha det formella, dyra eventtältet. Utan att vara där det var lite lugnare och där folk kunde söka sig dit. Det var trevligare, faktiskt. Mm. Tycker jag.
Ja.
Men jag hoppas ju på att folk tar tillfället i akt. Alltså, bor man i Stockholm till exempel, det är inte så avancerat att ta båten till Gotland. Ser det som en dagsutflykt, dra ner med några kompisar, ja, hälsa på oss.
Ja, så kan man stå och bua när de andra talar. Och...
Ja. Det är trevligt på Gotland också på sommaren.
Så att... Det är väldigt trevligt. Och man kan teckna stödmedlemskap på en gång och sånt där.
Mm. Ja.
Du kommer väl med Tobias?
Ja, vem vet.
Nej, jag hoppas det.
Jag ska inte säga något säkert ännu.
Nej, det hade varit roligt.
Jo, det var ett tag som nu.
Då kan jag bli ljudare på en mineralvatten.
Ja, men det... Då dyker jag upp.
Spännande.
Mineralvatten.
Ja. Men jag tänkte, om vi ska gå vidare här så tänkte jag prata lite om det här med Kalla fakta och Sverigedemokraterna. De har gjort en... ny granskning som lite känns som en uppföljning och repris på det här med trollfabriken i förra valrörelsen. De har ju förstås någon politisk agenda här mot SD och så, men de hittar väl ändå också liksom lite intressant fakta. Jag vet inte om det är någon annan som har, jag tror ingen annan hade kollat på hela, men vi har ju skrivit om det på Nordfront och jag lyssnade igenom här innan sändning och det var ju någon konsult och företagare Carola Otén som allt det här bygger på. Det var ju för övrigt samma journalist som gjorde den här trollfabriken granskningen. Han verkar vara någon bögliberal mupp, men och de reserverade sig mycket kring att de har bara tagit med uppgifter som de kan verifiera, inte bara saker som den här kvinnan påstår, för hon ligger i konflikt med partiet. De tar bara liksom dokument som de har kunnat bekräfta äkta och uppgifter som andra än hon själv i någon mån styrker. Och sen höll de på och gaggade om att man måste få granska partier i val och sådär. Så de fick nog mycket kritik för trollfabriken. Grejen som någon form av valpåverkan och vill väl förebygga det fast samtidigt hålla på med valpåverkan här igen kanske. Men det den här kvinnan lyfter fram då är väl att hon har ju drivit SD-butiken tror de kallar det. Och sålt massa SD-grejer och hjälpt till internt inom partiet. Beskrivs som någon form av fixare som liksom trycker grejer åt partiet, driver webbshop och även liksom köper in massa grejer och ordnar saker inför event och sånt. Så hon har ju jobbat liksom väldigt mycket med partiet och varit en del av det. Hennes barn var väl SD-politiker också tror jag på något sätt. Men på något sätt har det skurit sig mellan henne och SD och hon är polisanmäld för brott. Och det ska grundas i att hon har typ sålt saker till partiet och fakturerat dyrare än inköpspris och liksom, ja, hon har gjort massa vinst på partiet på något sätt som det inte var tänkt. Och då har hon liksom blivit prisanmäld och sen bryter med SD och sen har hon surnat till och gått till media då. Men det Kalla fakta och lyfter fram är ju de ska släppa tre avsnitt och de har släppt två och i det första så var det ju att Åkesson arrangerar typ privata fester som sen liksom skrivs ner som event som partiet inte behöver betala förmånsskatt för typ. Och man delar liksom upp det i flera olika låtsasfester för att dölja att det har varit en stor liksom fest typ. Så det är massa sånt där dribblande och någon ekonomichef som har sagt att man ska paketerar det snyggt på fakturer och sånt så att det inte syns vad som händer för att då kan revisorer bli krångliga och ställa frågor och tycka att det ska skattas för förmån och så för de anställda. Men så det var väl det som framkom i det första avsnittet. Och sen var det ju i det andra kanske lite mer intressant, men också fokuserat på Åkesson, att han har ett, förutom att han är liksom partiledare i riksdagen som typ aldrig är där och röstar och är extremt frånvarande, men ändå får liksom lön från parti och så, så har han ju något bolag, och det bolaget gick helt plötsligt ett år från att inte ha någon omsättning alls till att ha 1,7 miljoner i omsättning, och allt det verkar ha grundat sig i att typ partiet köpte böcker av Åkesson, 80 000 böcker. Som sen sålde väldigt dåligt och flera pallar fick slängas i någon container typ. Eller på soptipp och eldas upp. Men han drog in massa pengar där. Och de ljög om att den boken sålde bra. De skänkte bort den och fick slänga den. Och här har de väl någon expert som pratar om korruption och sådär. Och säger att det kanske är lagligt att göra så här. Men det är ändå lite oetiskt att ett parti som då får in sina pengar genom partistödet för att finansiera partiverksamhet och liksom upprätthålla den fina demokratin och så vidare, så är det ju inte tänkt att partiet ska liksom köpa massa böcker av partiledaren bara för att partiledaren ska tjäna pengar och så. Det blir ett sätt att liksom bara öka hans inkomst, och han hade väl använt pengarna sen för att köpa en del i någon bostad eller något bostadsbolag som partiet sen i sin tur hyr som lokal. Och så då blir det ännu mer att partiet betalar pengar till ett bolag som Åkesson äger och tar ut vinst ur. Så ja, han verkar bra på att suga ut pengar där genom SD, och det är väl det som de har släppt hittills, så ska det komma ett tredje avsnitt imorgon. Är det någon som har läst eller tänkt något kring det där? Har någon reaktion?
Alltså det är såklart tråkigt när de håller på och trixar med partipengar till att det ska slussas över personligen till Jimmy Åkesson och sådär. Men jag känner inte att hon, reklamfixaren, är så trovärdig. Hon har hållit på i 10 år och tjänat pengar på SD själv. Mm. Och sen har hon blivit anklagad för att ha fifflat åt sig för mycket marginaler. Och då har de krävt att få reda på hennes egentliga priser och sådär. Då har hon sagt att jag tänker inte avslöja mina egentliga priser, för det är en affärshemlighet och sådär. Och sen har hon hållit på ändrat på papprena som hon skickat till SD, och det är det de har sagt, att det är ju bedrägeri, du håller ju på, vad jag fattar som, så säger de att du håller på att skumma dig. Ja, och då har hon liksom, när det har skett så har hon ju så här, nu jävlar ska jag minsann smutskasta dem maximalt, så det är som en så här personlig hämnd. Och visst, SD har ju faktiskt kastat folk på skräp, de har ju en tradition av att bara människor som inte passar deras mall, slänger de bara på sophögen och struntar i. Alltså sådana som blivit till exempel nazistanklagade, och sen har de bara tagit avstånd från personer. Jag såg, Åkesson sa ju nyligen att de bad honom kommentera Alternativ för Sverige. Mm. Då sa han att ja, partiet består ju av människor som vi har slängt ut, så det är klart att det inte är ett parti vi gillar. Alltså, vem säger en så? Jättekonstigt.
Var det nyligen eller förut?
Ja, det var nyligen.
Ja. Förut var det Åkesson eller någon annan sverigedemokrat som sa alternativ för sparkade eller något sånt.
Mm. Mm.
Men jag vet inte, den kommentaren från Åkesson är väl rätt väntad och på något sätt ändå logisk, att ja, kasta strand och de är inte med oss för att vi vill inte ha med dem typ.
Jo, men då kan man väl uttrycka sig på ett lite mer nyanserat sätt. Jag kanske inte alltid heller så nyanserad, så jag ska inte klaga, men jag tyckte det var lite fånigt sagt. Men sen tycker jag inte alls att hon gör gott intryck heller. Jag tycker hon gör ett dåligt intryck. Så, och jag tycker dessutom inte, det är inte mycket att göra en stor nyhet då, för så här håller väl alla partier på.
Ja, det var det jag lite misstänkte också, att att skulle man vara intresserad och anstränga sig så skulle man nog kunna hitta liknande hos andra partier. Men
jo, massor.
Det är ju som den här korruptionsexperten säger där lite, att det sker ju lite i smyg och det är inte riktigt så det är tänkt. Och ja, jag vet inte.
Nej, men det är ju såklart, det kan vara bra att lyfta fram. Men det finns ju massor med sådana korruptionssaker som sker. Se bara på det här företaget Vattenfall till exempel. De är alltså ett statligt elföretag. Den här Anna Borg eller vad hon heter, som är vd för, denna sinnessjuka pengar, alltså helt sinnessjuka pengar.
Hon är en del av det. Jag tror jag räknade på om det var dem eller någon annan så här, ja. Och det var det helt sinnessjukt. Vad var de tjänar kanske typ så mer, jag vet inte om det var per minut eller per timme än vad vanliga människor tjänar per månad typ.
Jo.
Det är helt vansinnigt.
Men det är så sjuka summor så det finns inte. Och hon är en del av den så kallade gröna omställningen. Alltså hon vurmar för att vi ska ställa om till den gröna omställningen. Och därmed så tycker globalisterna jättebra om henne. För att det är stor pengatvättmaskin att hålla på och hävda att man håller på med grön omställning. Få massa skattepengar inslussade i det där. Och sen kan den användas till vad som helst. Men i alla fall så, hon är en del av World Economic Forum till exempel. Hon är medlem där och hon har även sponsrat massa stora konferenser och sånt där. Alltså de har betalat det som medlem. Så våra statliga skattepengar går till sådana fester. Du kan ju tänka dig de kostnaderna att hyra stora konferensanläggningar i Davos eller vad det nu är. Och där snackar vi inte bara lite, vad var det, entrecôte i det här fallet. Och
oxfilé till och med.
Ja, oxfilé, ja, okej. Oxfilé och entrecôte, hamburgare eller vad det var. Här snackar vi ju ännu dyrare grejer. Och
rockers kompisar som de uttryckte, de är billigare i drift än globalist.
Ja, det tror jag.
På slott och liknande.
Ja, rockers brukar väl inte beställa småbarn och sånt där. Pizzagate-aktigt.
Nej.
Det pågår så, och det borde väl en journalist fokusera på, sådana jätteskandaler. För okej, okay, det är bra att de granskar partier också, men det känns som att den där vill ju, han är någon form av politisk aktivist den här.
Jo, som vill inte alls. Alltså, han känns bara som en extremt slämmig journalist.
Ja, och jag vill inte vara en som försvarar SD, för jag tycker de är skitäckliga. Och har man en partiledare som åker och hånglar med en mur i Israel, då har man helt, alltså då är man körd som person i all evighet i mina ögon.
Jo.
Det har vi ju liksom inte sett någon från motståndsrörelsen göra.
Hångla med dagmuren.
Exakt. Och ser ni mig göra det någon gång, då är det en klon som ni har helt rätt att skjuta.
Ja,
det
kanske.
Ja.
Sen en annan liknande nyhet som inte jag har koll på heller så mycket här, det är ju att det har varit massa tjafs om Ulf Kristersson och hans fru och grejs. Är det någon som har hängt med i det?
Nej. Ja, det är väl att hon har något stort gods där hon tar in frivilliga som får vara med och renovera.
Ja.
Jag har anmält mig nu i alla fall. Jag kan dra lite el där.
Ja, i badrummet typ.
Åh, nej, det fanns ingen jordfelsbrytare. Ja, det var ju fan en bra idé. Vart anmäler man sig? Ja, fantastiskt.
Vi ser. Ja, de har väl på och röstat upp någon herrgård.
Ja.
Ägs av Ed.
Och det är hans fru som är
volontärer, ja.
Jo, och det där var ju också en journalist som gjorde ett så här töntigt skop. Hon infiltrerade det där och sökte jobb där. Och då en av hennes grejer hon avslöjade var ju att det var lätt att komma in där och få vara i deras sovrum utan någon form av säkerhetskontroll. De liksom klagade på deras säkerhetskontroll. Förutom att hon menar på att det var fiffel med liksom att folk fick renovera gratis och sånt där.
Det här har jag missat. Men vad fan varför heter Kristerssons kvinna Ed?
Ja, då, vissa...
Är de gifta eller har de bara vägrat att byta namn?
Alltså, man kan ju behålla sitt namn fast man har gift sig.
Mm. Ja, det stärker ännu mer intrycket av skenäktenskap där. Ja. Men det informella kontakter som kan påverka beslutsfattandet då, det har väl varit... Ja.
Ja, och det är väl såklart. Det är väl såklart korruption också då, men jag vet inte. Hans fru Birgitta Ed fakturerar stiftelsen 22 000 i månaden.
Ja, det är också en fin extra inkomst då.
Jo, men det äckliga med allt sånt där, det är ju att det här är ju inga fattiga människor. De behöver ju inte göra så. De vill bara ha mer, liksom.
Jo, precis.
Och det är rätt vidrigt, för då är de inte ideella för 5 öre, utan det handlar bara om att sko sig. Och det säger lite om deras drivkraft.
Men det är ju också väldigt lite så här förvånande när det gäller så här höger. Politiker, de har ju alltid bara varit så här prostituerade som går storfinansens intresse.
Ja. Det är liksom... Fållöknastiftelsen heter den.
Ja. Jo, precis. Men kanske sätter på att koka. Ja, det är offentlig förvaltning som kritiserar. Man har samlat in 500 000 kronor i donationer från icke-offentliga personer.
Ja, just det. Vilka skänker pengar till dem där?
Ja, jo, men det är väl just det de är inne på i själva liksom grejen här, att det kan bli ett sätt att informellt påverka politiker. Ja. Nej, men det är väl typiskt svenska politiker. Och de hade ju även årlig lönehöjning. 3,3% tror jag för riksdagspolitikerna. Eller ministrar bara. 3,4% såg jag här i veckan. Någon som vet vad Kristersson tjänar per månad?
Mindre än Anna Borg i alla fall.
Ja. Vågar inte gissa?
Nej.
211 000.
Ja, det är betydligt mindre.
Vad tjänar hon då? Var hon på Vattenfall eller?
Ja, var det inte 1,3 miljoner och sånt där i månaden? Jag kommer inte ihåg.
Det är ändå statligt också. Det är...
Jo, det är det som är
äckligt. Alltså.
Ja. Det är skamligt.
Ja, det är konstigt. Liksom. Alltså, hur kan man på något sätt rättfärdiga det? Alltså, jag tycker att människor är ojämlika. Att olika människors arbete kan värderas olika och att bra insatser ska belönas och så, men
inom rimliga gränser.
Så mycket liksom, hur mycket, vad är det hon kan som ingen annan kan, vad är det hon gör så mycket bättre än alla andra liksom, det,
ja.
Det är bara helt orimligt.
Ja, visst. Nu hittar jag hur man ska anmäla sig för att få vara med och renovera.
Mm.
Jag lägger ut det på bistående chattgrupp, så alla som känner att de vill vara med och renovera kan kontakta Göran Torstensson.
Perfekt.
Och få lökna stiftelsen.
Ja, men det är bra.
Man skulle få pizza också i matsalen.
Är det så?
Ja.
Ja, kolhydrater, det är nyttigt.
Ja.
Ja, om jag funderar på om vi ska ta en låtpaus, så kan vi diskutera lite andra nyheter här sen. Hade du något på lager, Max?
Ja, vi kör sommarkänslor med Gyllene Tider här. Låten Kung av Sand.
Härligt.
Schysst.
Nordiskradio.se.
Ja, då var vi tillbaka här efter låtpausen. Och en kort grej från veckan här. Jag tror inte vi pratade om det förra veckan, men det var ju mycket så här snack då under en vecka, typ att Nickalina skulle få vara med i SVT och i något så här invandrarprogram för att han råkar ha invandrarbakgrund då och passa in där. Och nyheten den här veckan blev ju då typ att trots att allt liksom var klart och folk hade surat men fått svälja det här, så typ ändrar sig SVT och ställer in just hans avsnitt. Och det är ju,
det var ju inte otippat.
Extremt töntigt.
Ja.
Nej, men, ja, alltså, jag vet inte på ett sätt och vis, men om man gör valet att ha med han från början, varför ska man då ångra sig? De borde väl ha skit i att ha med han från början och inte göra en intervju.
Jo, men de fick antagligen så mycket kritik, vet du.
Ja, fast... Ja, men vad fan, det är liksom så jävla töntigt. Och det här visar ju att den här gamla vänster-cancel-kulturen inte alls riktigt är förbi. Och vadå, ska man liksom inte ha ryggrad och kunna säga att ja, men nu har vi spelat in det här och vi skiter i vad massa bittra vänsterextremister och PK-människor och invandrare tycker om det, typ. Det är klart man inte kan ha förväntningar på SVT, men ändå bara jävla kast. Men någonting som i alla fall...
Vad handlade programmet om? Vet du det eller?
Nej, det är något så här invandrare för svenskar. Det är väl något så här typ svenskfientlig förnedringstv egentligen, antar jag. Typ så att invandrare ska så gå runt och vara lustiga över hur svenskar är fördomsfulla och inte har koll på invandrare och behöver utbildas eller något. Jag har inte kollat på det, men det är väl lite den uppfattningen jag fått i någon... ska vi säga... Jag var på väg att säga ett ord som börjar på blå, men så får man inte säga. Så jag säger en väldigt mörk man från Afrika.
Mm.
De är programledare.
En nigerian?
Ja... Han ser ut att komma från den delen av världen i alla fall.
Mm.
Ja. Nej, så det var väl tråkigt. Men Nickalina får man inte se på SVT. Men Gustav Kasselstrand får man se på YouTube i alla fall. Han har ju debatterat kristendom igen. Det är ju lite nischat. Eller kristendom, det var inte det han debatterade sist. Det var ju mer sionism. Men nu var det väl kristnas relation till Israel och sionism som han debatterade med Josef Arkenbom, som han heter. Och han är ju den här på något sätt SD-kopplade prästen. Jag tror han gör ett inslag åt Riks, har jag förstått det som. Och det sägs att det var han som drog med Carlqvist till Israel och gjorde henne sionist igen.
Nej, han avprogrammerade henne från NS till kristen,
ja.
Pro-sionist.
Ja. Så han verkar ju vara en rätt dubbelskiv och dryg typ som upprepade mycket så handgubbar och floskler och körde ju sen nazistkortet att ja, men det du säger Gustav, det är ju samma saker som Hitler sa, och det ledde ju till de här hemska sakerna i Tyskland. Är det därför bla bla bla, kyrkan i Tyskland har ändrat åsikt bla 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 och massa sådana där grejer. Men de debatterade lite olika saker och det var mycket så här teologi och bibelcitat, men det tog ju lite avstamp i att Kasselstrand hade väl sagt i debatten med Aron Flam att judarna dödade Jesus, och det skrev ju vi om på Nordfront och jag kommenterade lite i en artikel och sådär.
Menar de att det inte var så eller?
Ja, Josef hade ju svarat Kasselstrand, det var väl det som föranledde den här debatten på sociala medier, hade bland skrivit och typ att nej Gustav, det var du som dödade Jesus, och det hade väl triggat Gustav att han ville ha debatt och så. Sen var de väl överens typ om att Kasselstrand är ju också kristen, så det är ju, allt de så här säger bygger på något sätt på att man så här köper liksom. Alltså diskussionen blir meningslös om man inte är kristen, typ. Det känner jag som icke-kristen. Jag kollar lite, men de debatterade ju liksom vem som är, varför Jesus dog och vems fel det var och så. Och Kasselstrand betonade väl liksom att judarna själva sa att de tog på sig det och att blodet skulle vara på deras händer och deras barns händer eller liknande. Men att Jesus också dog för alla människors synder och bla bla bla. Så de tjafsade lite hit och dit kring sånt. Och det var en del prat om den här prästen där ser väl Israel som någon form av biblisk profetia och att det finns planer för judarna att de ska liksom frälsas och massa sådana grejer. Och att det hör ihop med Jesus återkomst och sånt. Han pratar ju om ersättningsteologi typ och menar att Kasselstrand förespråkar det, medan Kasselstrand säger att han står för typ traditionell kristendom så som den alltid har uppfattats i Europa genom alla år sedan liksom kristendomen blev en grej här. Men vi kan ju lyssna på ett klipp, det första här som förklarar lite, eller som där de håller på och tjafsar om det här, så får ju lyssnarna bara liten uppfattning om hur det låter och vad det är de resonerar kring.
Det finns liksom löfte på löfte på löfte i Bibeln om att judarna ska komma tillbaka. Och det är ju det som vi har sett. Och jag menar då att på grund av den här feltolkningen som Gustav gör av att kyrkan har ersatt så, här, så tar man bort då såklart judarnas roll, men det man också har lagt grunden för tyvärr, det är en extrem antisemitism. Och det är den antisemitismen som vi ser idag ökar. Och dina argument av den här ersättningsteologin, det är samma argument som faktiskt Hitler använde och som islamister använde. Så du ställer dig liksom i kören med islamister i din teologiska tolkning.
Vad säger du om det?
Och det, jag tycker det är tråkigt. Hade du åkt dit och sett landet så tror jag du kanske hade fått en annan uppfattning i och för sig. Så du får gärna följa med mig om du vill.
Ja, ska vi åka till Gaza också då?
Ja, om vi får komma in så hade jag gärna åkt dit också.
Precis. Då kanske du får en annan uppfattning också om det folkmord som pågår där. Men först och främst, när vi talar om Jerusalem, återigen, Jesus säger mitt rike är inte av denna värld. Det här är inte geografiska platser i den betydelsen efter att Jesus har varit på jorden. Då tolkas detta andligt, ett andligt rike. Josef läser detta utifrån Gamla testamentet. På den tiden var det jordiskt.
Men allt det där förändras. Varför ska han komma tillbaka?
Det är ett andligt rike. Men ni måste få möta det här med ersättningsteologi.
Men varför ska han komma tillbaka till Jerusalem?
Jerusalem är det är ett andligt rike.
Okej, så Jesus ska inte komma tillbaka rent fysiskt. Han ska komma tillbaka rent andligt.
Jo, men samtidigt så här, det är inte mitt rike inte av denna värld, återigen.
Ja, men det stämmer ju. Men det stämmer ju också att Jerusalem finns.
Ja, absolut. Ja. Det stämmer.
Och du och jag kan hoppa på ett
men
plan
det Jerusalem
idag.
Är inte nödvändigtvis det Jerusalem som Jesus kommer att komma tillbaka till.
Hur tänker du då?
Det är ett andligt rike. Alltså det du kan se på jorden idag är inte samma rike som Jesus återvänder till.
Men då ska han inte komma tillbaka till platsen.
Jag måste bemöta det här med ersättningsteologi. Det är ett helt felaktigt begrepp. Alltså, man talar om det nedsättande som att jag skulle representera någon nymodighet eller liknande där jag vill riva upp delar av Bibeln och ersätta detta. Det är inte alls så det ligger till. Om vi tittar på den kristna historien. Jag lutar mig på 1800 år av kristen tro där alla inriktningar inom kristendomen, katoliker, ortodoxa, lutheraner, anglikaner, reformerta, alla inriktningar har i 1800 år haft en syn som jag har på detta. Därför finns inget begrepp, alltså ersättningsteologi, det är ett nytt begrepp, det är ett nedsättande begrepp från kristna sionister, där man säger att du är ersättningsteolog. Att vi inte har ett begrepp är för att det har varit så självklart. Vi har bråkat om mycket kristna genom historien, stora schismer, splittringar, krig, men vi har alltid varit fullständigt överens om att Israel, alltså judarna, har ingen särställning jämfört med andra folk på jorden. De kristna har ingen särskild uppgift för judarna. Och detta har vi varit helt överens om i ungefär 1800 år, 1900 år. Men sen kommer något intressant, och det här är viktigt att känna till. I mitten av 1800-talet så finns det en Plymouth-broder i England. En predikant. Jag måste berätta färdigt detta. En predikant och politiker som heter Darby. Han omtolkar då allt det här. Så efter 1800 år säger han att alla kristna har genom hela historien haft helt fel i detta. Och sen kommer han med en ny teori som delar upp världen i dispensationer, tidsepoker. Och sen säger han också att det finns inte ett gudsfolk, ett förbundsfolk, de kristna. Utan det finns två, säger han, i mitten av 1800-talet. Det finns de kristna och så finns det judarna som förnekar Kristus. Men han menar ändå att de gudsförnekande, Jesusförnekande judarna är ett gudsfolk. Så att plötsligt när du i 1800 år har haft en väg, ett förbund, så säger han det finns två. Och de löper parallellt. Och det här är en så marginaliserad extrem idé vid den tiden. Men sen efter ungefär 30, 40, 50 år så finns det en amerikan som låter trycka upp en bibel. En referensbibel. Som har så pass mycket noter och referenser att det är ren heresi. Alltså han lägger in sina egna tolkningar i det här Schofield-bibeln. Cyrus Schofield skriver den här bibeln med mängder noter. Som i princip ogiltigt förklarar kristen tro i 1800 år. Och det här får ju väldigt, väldigt stor spridning i USA. Och det letar sig in i frikyrkligheten. Och därifrån har Josef fått sina tankefigurer som jag menar är ren heresi. Det är kätterskt. Det här har kommit från den amerikanska kristenheten. Den är inte bibeltrogen. Det finns inget stöd för detta hos lutheraner, katoliker, ortodoxa, reformerta, anglikaner. Det här är en nymodighet. Det är en fullständig nymodighet som saknar bibliskt stöd för detta. Schofield var en kriminell. Han var otrogen, han lämnade sina barn, han var bedragare. Alltså han var inte Guds bästa barn och han kom på den här teorin. Det är den teorin som du lutar dig på.
Nej, men i 1000...
Ja. Det var mycket sådär och sen satt de och citerade Bibeln hit och dit. Men det de debatterar är ju helt enkelt om kristen tro eller liksom om kristna ska ha uppfattningen att judarna har något speciellt förhållande med Gud eller inte. Att förbundet som de hade fortfarande gäller och så vidare.
Det är ju visserligen ett intressant ämne eftersom många amerikaner är ju, som han sa, troende på den här Schofield-bibeln.
Ja, jo, alltså det får ju konsekvenser och debatten är ju intressant så sett, men det spelar ju ingen roll vem, alltså det går inte att säga att någon har rätt i sak riktigt eller om man inte själv tror på det de säger typ, eller vad säga. Sen kan man väl tycka att de har mer eller mindre rimlig tolkning utifrån vad som står i bibeln och sånt om man har läst den och så. Och jag tycker väl att Gustav hade rätt mycket. Han var ju på hugget och så. Och sen det han sa lät ju logiskt att allt med så här Israel och Jerusalem och sånt inte behöver tolkas bokstavligt och världsligt. Och han har ju också liksom rätt i att hela poängen med kristendomen är ju att det, även om det kommer från judendomen så är det ju liksom en utbrytning och att kristendomen är en universell religion som inte bara är för judarna helt uppenbart. Det är uppenbart ett grunddrag hos kristendomen och att då liksom hålla kvar vid att judarna skulle stå över alla andra eller liksom vara mer utvalda än andra är lite, går ju lite emot det.
Man blir ganska, alltså man undrar ibland hur de här kristna människorna tänker som då tycker att judarna är så otroligt över alla andra.
Ja, men många sådana här boksionistiska kyrkopastorer eller vad de kallas i USA, de är ju grisrika och har privata flygplan och grejer, så de är ju mycket så här bedragare typ eller profitörer som liksom pumpar ut bra med pengar ur sina församlingar. Så.
Ja.
Och säkert även från Israel och sionister och Israel-lobbyn och allt det. Det är mycket det här med att det är liksom bjudresor till Israel och sånt. Det håller ju uppenbarligen den här personen på med. Och det,
ja, han inbjöd ju Gustav att följa med direkt.
Han har tagit dit Carlqvist och han håller på med det. Och ja, han kanske är så här kristen och idealist och betalar sånt ur egen ficka. Eller så finns det liksom sionistiska institutioner som ger folk pengar och så blir de på Israels sida. Och det behöver ju inte ens vara typ att de så här säger typ att ah, du ska få de här pengarna och sen ska du liksom tycka bra om oss. Utan det kan ju vara att men vi betalar era resor och så blir folk automatiskt glada. Ja, men det är ju skitschysst av er och så åker vi dit och träffar en massa trevliga människor som bara för oss. Det är väl klart att folk får en bra uppfattning då liksom tenderar att bli positiva till Israel.
Jo.
Det är ju samma med han, Luai Ahmed. Jag tror han har flyttat till Israel till och med. Så det är ju win-win typ att den jemenitiska bögen som jag debatterade en gång Han, har ju, han sitter ju bara och propagerar för Israel på engelska liksom, och han började ju också med att åka dit liksom och sådär, och det, ja, det är bara konstigt.
Ja, men att kunna erbjuda direkt att du kan få följa med dit för, om du vill och sådär, det är vidrigt. Och det var bra svar av Kasselstrand där, tycker jag.
Jo, precis, att han kontrar med Gaza. För den, den andra är ju lite så här slämmig, och han kör ju mycket på det här typ att ja, men judarna är ju snälla och fredliga. Du kan ju vara bög i Israel och det är inget problem, och du kan vara muslim i Israel och arab. Och det är ju alla andra som vill utplåna just de stackars judarna som är problemet typ. Det var ju mycket så han höll på. Det blir någon form av verklighetsförnekelse där just i alla fall tryckte på alla de här geopolitiska fakta att ja, men Israel ockuperar ju Libanon nu och fördriver människor. Man har ockuperat och härjat i Syrien och motarbetat Assad och allt sånt. Man har ockuperat mer och mer land över tid och så där, och ute efter stor Israel. Men det, den här prästen, han är ju som hal också, han förnekar att han har koll på israelisk politik, men det är klart att han är mer insatt än folk i gemen i Sverige när han åker dit som tätt och håller på engagerad i frågan. Men ändå så här kunde han, låtsades han ovetande när Kasselstrand pressade honom på grejer som den israeliska regeringen gör, olika specifika ministrar har sagt och så spelar han lite så här naivt dum, bara, nej men, och säger bara, ja, men det är enstaka judar som är dumma, det behöver man inte döma alla för typ. Men det hettade till också lite mot längre in i det här programmet, så vi kan lyssna på det andra klippet också och höra lite där, för där tyckte jag Kasselstrand gick på rätt bra.
Så blev 1200 judar liksom mördade, dödade.
Det är fruktansvärt.
Ja, och jag var faktiskt där. Ja. Jag var i Israel då.
Ja.
Jag satt på en flyg och såg rädslan i min frus ögon när man sköt alltså raketer mot flygplatsen.
Mm.
Ja,
och det är väl ingen som har försvarat.
Nej, men att
man det var sen, inte fred innan
att man
heller,
sen har, att man sen har gått in i Gaza är kanske inte så konstigt.
Ja, 70 000 döda.
Så. Nej, det är jättehemskt. Det är jättehemskt att folk har dött och att det är krig. Men det är ju inget, men min poäng är ju så här, man har ju lämnat Gaza.
Är Israel mycket bättre än Hamas i så fall om man dödar 50, 60, 70 gånger fler civila barn, vilket ju dessutom är i enlighet med judisk lära med lagen, alltså shalacha. Det säger man att man inte bara får utan bör döda civila. Det säger väldigt många judiska rabbiner. Man bör döda barn och civila. Alltså, om du tror på någon form av förlåtelse, alla människors lika värde, det finns inte inom judendomen. Det kan jag lugnt garantera. De har en helt annan syn på detta. En etnocentrisk syn. De ser sig som Guds utvalda folk.
Du pratar hela tiden om vad alla andra tror.
Det är väl relevant. De betraktar gojen som närmare djuret än närmare juden själv. Gojen, icke-juden, sådana som du och jag betraktas som undermänniskor inom judendomen bland väldigt, väldigt många inriktningar. Alltså det är mainstream-tankar. Du vet att judar, okay, väldigt många judar ber, de ber varje dag en tacksägelsebön för att de inte har fötts som gojer. Varje dag ber de en bön där de förbannar de kristna. Om de går förbi en kyrkogård så måste de förbanna den kyrkogården. Det här förekommer inom det som du betraktar som dina närmaste allierade.
Så det du menar, Gustav, är att judendomen...
De har ingen som helst judeokristen gemenskap. Den finns inte. Det är bara kristna sionister som pratar om judeokristen gemenskap. Det finns inte hos judarna.
Så det du menar, Gustav, är att judendomen är rasistisk mot icke-judar?
Den är etnocentrisk och det finns absolut delar av judendomen som med dagens mått skulle kallas för rasistiska, absolut.
Men för det första så snackar du bara en massa skit.
Nej,
det gör
jag inte.
Jo, det gör du. Därför att, låt säga så här, du kan ju åka dit va? Jag har som sagt varit där. Mm. Det finns alla möjliga typer av judar, olika läror och sådär. Det finns såklart, det finns extrema judar, lika som det finns extrema kristna socialdemokrater och alla möjliga va? Så att dra sånt där kort och säga att alla judar är så här. Varför är det så då att du kan åka dit liksom? Du kan gå runt där. Du kan besöka alla de här platserna. Du kan leva fritt där. Du kan vara homosexuell där. Du kan vara muslim där. Du kan vara bara i allt. Det finns ju tempel i Haifa.
De behandlas kristna i Jerusalem då?
De behandlas väldigt bra. Jag känner väldigt många kristna.
Du vet att det finns en uråldrig att spotta på kristna eller framför kristna i Israel. Och där har till och med säkerhetsministern Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, sagt att det här är en gammal judisk tradition. Den är inte kriminell. Det får man göra. Det säger alltså landets säkerhetsminister.
Alltså jag har ingen koll på vad landets säkerhetsminister säger. Men,
nej, du
men
kan lita på det. Alltså, det finns en enorm fientlighet mot kristna.
Du kan
kristen,
åka dit.
Jo, jag åker som sagt gärna till Gaza, Libanon och andra länder och ser den förödelse som Israel har skapat för de kristna där. Israel fördriver nu 1 miljon från Libanon, varav många kristna. Man bombar folkmördar i Gaza, varav kristna finns där också. Man ockuperar områden som har varit kristna och fördriven kristna befolkningen. Alltså, men det är faktiskt att du som kristen ser det här som din närmaste allierade medan judarna själva...
Jag säger inte att de är mina närmaste...
Men du tror på en judeokristen gemenskap?
Ja, men jag har en judeokristen gemenskap. Ja,
men tror du att judarna själva tror på det?
Ja, det gör de.
De talar inte alls om det.
Det är det här som... Det finns ju
de talar inte alls om det. Men
det blir bara larvigt att snacka så här. Det finns hur många som helst judar som uppskattar kristna. Alltså Benjamin Netanyahu har ju till och med sagt det. Alltså, det finns ju hur många som helst som uppskattar kristna. Det finns också jättemånga
Låt mig prata färdigt.
Det finns jättemånga olika typer av trosuppfattningar inom judendomen. Så att du väljer ut liksom en liten gren som då kanske är extrem och tycker på viss sätt. Och sen så målar du det på alla. Jag tycker det är fult. Jag tycker inte det är hederligt. Det är oärligt. Och du bara på något sätt vill bevisa din poäng. Och min fråga blir så här. Varför är det här så viktigt för dig?
Det är sant. Därför är det viktigt. Manish Friedman. Mysrabbinen Manish Friedman sa att judarna bör döda kvinnor och barn i krig. Alltså den amerikanska rabbinen. Det är mainstream-rabbiner som säger det här.
Du kan ju ta... Nej, det är inte mainstream-rabbiner.
Manish Friedman är väl en mainstream-rabbin?
Jag har ingen aning, men just med honom. Men du kan ju liksom inte dra sådana där kort. Det blir så här larvigt.
Jag säger inte att alla judar är på det sättet, men om du verkligen ska titta på vad judendomen lär ut så är den etnocentrisk. Den är misstänksam mot främlingen. Kristendomen är raka motsatsen. Den är universell. Etnicitet avgör inte och den är öppen mot främlingen. Det måste du ändå kunna hålla med om.
Nej, varför?
Ja. Precis. Det där sista i slutet är också lite intressant. Kristendomen är öppen för främlingen. Det hade varit lite intressant att höra hur Gustav resonerar kring det och nationalism och allt sånt. För mycket av kritiken här blir ju lite att judendomen är rasistisk. Och det är klart att det inte är kul att bli utsatt för judisk rasism. Men samtidigt är det väl... alltså som nationalist är man ju förstående för att andra folk är lite etnocentriska i alla fall. Har ni andra något?
Ja, alltså, det är klart man har förståelse för, men inte när man är etnocentrisk och ser alla andra som djur och man själv som Guds utvald, då är det rent osympatiskt.
Jo.
Det är en sak att säga så här, att vi har byggt upp den här delen av världen och det är vi som ska få skörda frukterna. Vi kan inte ta in alla världens hungriga människor hit eller vad det nu kan vara, inte ens hungriga utan bara lyxsökare som vill ha mer pengar hit. Det är en sak. Men att säga så här, vi är Guds utvalda, ni andra är djur. Vi har rätt att lura er, vi har rätt att sätta på era barn. Er messias ska koka i mänsklig avföring och vad det nu står i Talmud om Jesus och sånt där. Det är rent osympatiskt, det är helt sjukt.
Jo, och det är också något som är så här oärligt och osympatiskt i att man har ju lite som dubbla ansikten att man gillar ju att övertala nyttiga idioter som den här resten där att de ska vara på Israels sida och så, men samtidigt föraktar man kristna i smyg och så.
Det intressanta är ju att det Gustav Kasselstrand gör, även om han liksom pratar om det, att det framställs lite som att det skulle vara något dåligt och bara rasistisk, men det är ju att han lyfter fram hyckleriet. Det framställs ju hela tiden som att judendomen är helt öppen och fin och på det sättet ungefär som kristna tycker att kristendomen är.
Och
det stämmer ju inte.
Jag tycker han gjorde bra ifrån sig. Sen var det ju liksom, det var ju också så här en del inflikningar om judarna i Tyskland och sådär. Och ja, där får man ju inte ifrågasätta vissa händelser. Jag tror inte Kasselstrand kanske är revisionist eller vill göra det heller, men just att där hade det ju ändå varit lite intressant att så här fråga, men varför fanns det ett missnöje mot judarna i Tyskland till exempel, och varför har det varit så i många andra länder, och då är det verkligen bara att tyskar och andra europeer hela tiden är irrationellt hatiska och att vi har liksom ett problem i oss själva som vi måste så här botas ifrån med antirasism, massinvandring, PK, kulturmarxism, allt sånt. Eller kan det vara lite så att det har funnits olika intressekonflikter och att judarna som grupp inte alltid har varit den oskyldiga parten och inte alltid har blivit orättvist behandlade utan ibland fått vad de har förtjänat på olika sätt. Det perspektivet kom ju inte fram här riktigt.
Nej, och sen så...
men det är lite mycket att begära kanske. Han pratar ju liksom till folk som är en liberal publik eller om man ska säga.
Ja. Och sen sa ju han, den här Barkebom sa ju att det var bara skitsnack att de kallar icke-djura för gojer och att det är nära djur. Det är inte skitsnack.
Nej, alltså Kasselstrand rabblade ju massa fakta och sådär och det var ett jävligt kasta bemötande på det. Men...
jo, man hörde att han förlorade också för han sa, jag har inte koll på vad ministern har sagt och sådär. Och det är ju...
och sen att han... sant. Att han drog till med att Kasselstrand hade sagt att alla gjorde det. Det gjorde han ju inte. Han sa ju precis nej. Innan att det, liksom, det var en rätt stor andel. Men han påstod aldrig att det var alla heller.
Jo, nej, precis. För det är väl det han, Josef där, har rätt i. Liksom, att alla moderna judar kanske inte går runt och liksom, det är liksom religiöst utvalda. Och så där. Men det finns ju ändå en generell tendens och... det är liksom en uppfattning och mentalitet som faktiskt har politisk relevans och påverkan eftersom ja, Israel ligger där det ligger och många av landets partier och stora delar av befolkningen tycker uppenbarligen de här sakerna och vill liksom fördriva och förtrycka palestinierna. Det är ju inte liksom...
nej, nej.
Det är inte så att det är ett så här marginellt fenomen, utan det är liksom väldigt utbrett.
Men alltid när de gör sådana här undersökningar bland befolkningen vad de tycker, så tycker de att man ska gå ganska hårt fram, så att det är en generell åsikt att man ska behandla palestinier väldigt illa.
Mm.
Så det är inget trevligt land.
Nej. Nej, men det är i alla fall intressant att bli fler sådana här debatter.
Och jag tycker inte Barkebom ser ärlig ut ens. Jag tycker han ser ut som just en sån här bedragare. Men antagligen, han kanske får pengar per person han omvänder. Alltså,
ja, alltså han ser, på fenotypiskt ser han ut som en liksom normal svensk. Men jag håller med att det är något som är så här subversivt i... Han känns som en säljare eller...
Jag skulle vilja säga att leendet stämmer inte överens med ögonen.
Ja, kanske det.
Ögonen ser inte goda ut. Men han har ett leende, så här sektleende av en frikyrkdåre. Ja. Men ögonen ser onda ut. Och det är, ja, jag tycker det tyder på en dubbla personlighet.
Jo, han beskrev sig som syndare också, men det gör ju alla kristna. Typ man är väl inte riktigt kristen om man nekar att man är syndare, men han sa ju det liksom.
Beskriver han sig själv som en syndare?
Ja, men typ liksom. Ja, han sa väl dig och mig och alla andra syndare. Liksom, att, men det är ju så. Det är liksom normal kristen världsåskådning eller vad man ska säga.
Ja, ärligt talat, jag tänkte inte titta på den här debatten för jag tyckte det var lite ointressant att det var så mycket kristendom, men bara av det hörde de här inslagen gör mig faktiskt intresserad, så nu måste jag se den.
Jo, nej, men jag tyckte det var en intressant debatt.
Ja, jag tycker generellt att Kasselstrand har skött sig bra.
Jo, ja, jag gillade hur han skötte sig i Aron Flam-debatten också. Och sådär.
Mm.
Han vinner debatterna i alla fall.
Ja.
Med marginal.
Ja, faktiskt.
Sen som Mark skriver här i chatten så borde vi haft Holmqvist och det är med här när vi ska prata kristen teologi. De har ju nog haft mer att säga om det än vad vi har.
Ja, men vi är mer objektiva.
De har mer att säga, men de har fel.
Ja, exakt. Man kan vara kaxig när de inte är i alla fall.
Ja. alls på den, men jag har den framför mig så jag ska kunna kika lite.
Beskriv bakgrunden då.
Ja, men det har vi pratat om tidigare och ja, jag har inte läst upp den heller när den kom, men vi skrev ju om den då också på Nordfront och det var ju väldigt mycket konstiga
utgångar. Har de hotat någon föräldragrupp eller vad var det?
Det är väldigt konstigt. Han, det är en judinna han har haft något förhållande med som folk beskriver som han rejaktigt eftersom hon inte har velat ha sex med honom och sånt. Och sen skaffar hon barn ihop med någon bög som han fick vara med på något.
Man kan ju förstå honom just i det avseendet kanske.
Ja. Och han har ju skrivit helt psykotiska grejer. Alltså det är konstigt att han inte var inlåst på mentalsjukhus utifrån det han skriver.
Han lever det är ju tillsammans med den där kvinnan. Ja. Jag fattar det som. De är, han är ju liksom en del av uppfostran av dottern där. Genom henne. Så att de verkar ju leva tillsammans alltså. De verkar bo tillsammans.
Ja, också. Och han har betalat massa för henne och så och blivit bittrare. Men okej, okay. Så det har varit jättemycket konstigheter och han har varit så här hotfull och labil och antytt att han är i fara för alla andra. Och sen har han sagt att han har försökt våldta henne massa gånger och sådär. Men Hubinette är väldigt så här typ autistisk på något sätt och använder begrepp lite på något så här konstigt intellektuellt sätt som är väldigt så här säreget från honom själv och inte så som andra typ pratar och skriver. Så jag tror ju att mycket av det där med att med våldtäktsförsök är liksom att han har så här frågat om de ska ha sex eller liksom tagit initiativ till det och fått nej. Och att han då refererar till den typen av saker liksom som våldtäktsförsök för att vara dramatisk och konstig med hur han uttrycker sig typ.
Har han själv refererat det?
Ja, han har ju sagt att han har försökt våldta henne 80 gånger och massa sådana här jättekonstiga grejer. Så alla så här alternativmedier har haft jätteroligt åt honom. Men summan av kardemumman blev tydligen att han döms till dagsböter och skadestånd. Det är visserligen fråga om ofredande och olaga hot mot närstående, men dessa har kommit till uttryck i skriftliga meddelanden och uppenbarligen uttalats i stark affekt. Straffvärdet ligger därför på bötesnivå. Med hänsyn till den samlade brottsligheten hetens allvar bestäms antalet dagsböter till 150, så det är ja, rena skämtdomen. 39 000 i böter och 10 000 i skadestånd till bögen. Och ja, fick inte hon något skadestånd alls då det verkar. 33 000 kronor till i advokatskostnader får han betala. Men det här har ju han råd med utan problem. För han fick ju typ 600-700 000 något när universitetet sparkade. Så ja, han har väl gått plus hittills förutom att han har skämt ut sin för hela Sverige typ.
Jag tycker det är lite underligt att de satte sekretess på de andra. Det brukar man ju normalt inte ha i såna här domar.
Nej. Ja, det är, jag vet inte, hon är ju någon vänster mupp hon också. Vad fan var det hon jobbar? Var det på Fryshuset eller något sånt där? Jag minns inte. Någon integrationsprojekt eller liknande.
Okej. Okay.
Och vänsteraktivister, de kan ju få lite skyddad ID och sekretess och sånt bara för att de...
Även den homosexuella där som hon har barn med blev ju så sekretess på.
Alltså vad är det för människor?
Regnbågsfamilj skrev hon som skrev radioartikeln. Här.
Men hur kan Hubinette haka på något sånt där?
Ja, när han har varit förälskad har det verkar som. Eller han sagt
jo, och sen missnöjd över att hon inte ville skaffa barn med honom då, utan valde istället.
Jag tror han skrev att hon hade...
homosexuellt bögpar istället.
Jag tror han anklagar henne för att ha drivit honom in i ett porrmissbruk genom sexvägrande. Och sådär, så.
Ja. Alkohol och porr.
Ja.
Mm. Ja, det är nästan lite synd.
Ja.
Vi har alltid sagt att han är bra underlig den där.
Men jag förstår inte, jag tittar ju lite på rättspappren här. Det är ju flera målsägare. Vad är det för några människor?
Ja, det är den homosexuelle.
Jaha.
Nummer två, ja. Nummer tre är hans sambo eller fru eller vad det nu ska vara.
okej.
Han har, åklagaren har angett att han har hotat de här två personerna. De och deras närstående eller egendom ska komma till skada. Och ofredan. Han har skickat en stor mängd meddelanden till båda personerna som varit hänsynslöst.
Han har inte hänvisat till något eget våldspotential också? Ja, eller?
Jag vet inte. Han antyder att han tänker ta sitt eget liv. Ja. Tobias Hubert, jag läser det här i domen, det är intressant. Han har erkänt att han har skickat med meddelandena. Hans svar är att de inte har varit ägnade att framkalla en allvarlig rädsla. Fast det går ändå att tycka att det verkar ha varit. I alla fall få massa, han vill få massa känslomässig reaktion och uppmärksamhet och sånt. Och han ville inte betala skadestånd. Så han erkände väl i sak då, men tonade ner vad som hände.
Så att han anspelar på eget vålds, på ett eget våldskapital i form av tidigare vålds- och skadegörelsebrott. Samt uttalar att NN3 ska plågas och lida.
Mm. Ja, jo, det kan man ju.
Det kan han skriver också att inget annat än våld eller polisen i häktet kan hindra honom.
Ja, alltså hade han varit så högerextremist hade han varit uthängd i riksmedia och liksom dömd till fängelse.
Men det här fick väl ändå Karlstad universitet att slänga ut honom, eller?
Ja, jo. Det är slänga ut och betala utan. De köpte utanför strax under 700 000, tror jag.
Ett års
lön, ja.
Man, han är en imponerande överlevare. Klar att slå mynt på det till och med. Ja. Det är helt otroligt. Vilken individ. Ja. Han måste ju som sagt vara mentalsjuk. Men kommer han få något jobb efter det här, tror
jag? Man får ju hoppas inte, men...
Det är fan säkert.
Ja. Det... Vi får väl se hur bra CP och kompani jobbar. De kanske ordnar att han inte får något jobb. Men det har varit absurt liksom att han har kunnat jobba där han har jobbat, men folk som skrivit artiklar för Nordfront för 100 år sedan kan inte jobba som typ gymnasielärare.
Nej. Nej, det är helt sjukt.
Han är ju ändå en gammal våldsvänsterpsykopat.
Ja, han var ju till och med mordmisstänkt.
Ja, jag tänkte fråga dig, för du tillhör kanske lite mer samma generation som han. Alltså, sätter du på han något på gatan eller liksom...
Inte vad jag vet.
Han, sådär.
Nej, man kände ju till han därefter. När de grundade Expo det där så hörde man ju talas om honom. Men jag tror inte jag sett han på gatan någon gång faktiskt.
Nej, med tanke på hur han är, eller i alla de här senare målen så... För det var ju exakt samma historia för typ 10 år sedan med en annan kvinna.
Mm.
Kanske förutom det här med Hanrei-grej och allt sånt. Eller ja, det var ju någon kompis eller någon annan kines som snodde hans kines-tjej eller sånt där. Och det trippade han över. Men det var i alla fall liknande respons. Och det man undrar lite är väl kanske om han alltid varit rätt mycket så här för att hota och vara obekväm mot folk. Typ.
Men flyttar han inte bara till Korea då?
Ja.
Ja, han är ju adopterad. Alltså, adoptioner sabbar ju folk rätt mycket.
Det är sant faktiskt. Det har du rätt i. Det har du helt rätt i. Det är förmodligen det som har sabbat honom.
Han är ju ett superexempel på hur det kan gå fel. Med, han har ju ofta uttryckt att han känner sig utanför. Och han förakt för liksom... svenskar och med mera nationella. Och det kommer ju säkert av att han känner sig utanför. Det är inget konstigt, men så är det.
Nej, men det är därför jag tänkte att du borde flytta till Korea och läsa koreanska.
Ja, han hade ju känt sig mer hemma där i alla fall. Ja. Var det inte han till mig som skrev något om det, att han hade varit där och kände sig?
Jo.
Det var det någon annan?
Nej, jag tror det var han.
Mm.
Hade jag varit korean hade jag flyttat till Nordkorea på rotmos.
Precis, bäst Korea.
Ja, riktiga Korea, inte falska Korea.
Mm. Det verkar som att det verkar som att bögen tog mest illa upp medans sambon där typ förstod att han bara var sig själv eller något. Och behövde vård.
Ja, något sånt dömde de inte till dock. Det är han kunna behöva ju.
Ja.
Åtminstone gör en sån utredning. En så här psykiatrisk utredning av honom. Det hade kanske behövt så bevarat samhället från honom.
Typ.
Jo, precis. Alltså, även om man tycker att brottet i sig inte är så allvarligt så är liksom hela hans
mentala
tillstånd så instabilt att man hade kunnat haft han inlåst tills han uppvisade bättre mentalt tillstånd. Typ.
Ja.
Ja, vi får se om det överklagas. De har på sig till den 1 juli.
Det lär ju överklagas.
Nah, tror du? Hon verkade ju inte så hämndlysten och Hubinett tjänar inte på mer uppmärksamhet egentligen.
Nej, jag tänkte Hubinett skulle överklaga. Det känns som...
Ja, fast han, jag vet inte. Han har ju fått massa pengar så han kan ju betala bort det här och jag tror lugn och ro är värt mer än utdragen rättsprocess. Den liksom inte har så mycket att vinna. Alltså PR-skadan är ju redan skedd.
Jo, men han är ju alltså småttig och envis. Ni vet ju, han ältar grejer i media eller på bloggar och skit när det är något som är fel. Så jag skulle inte bli helt förvånad om han faktiskt...
Det verkar lite som han och sambon har förlikats. Jag vet inte om de är ett par nu eller inte, men de ville väl att det här bara skulle liksom sopas under mattan typ. Ja.
Var har han förlikat sig och blivit tillsammans? Men, alltså,
jag vet inte, jag ögnade här och det såg bara ut som att han efter att han hade skickat med meddelande var hem till henne och att hon hjälpte han till vården och sådär typ. Att, att han sov hos henne och så. Så jag vet inte. Det...
Ja, han fick någonting komma till.
Han behövde bara sätta ner foten lite.
Jag har förstått hur hårt det tog där så att ja, okej då. Ja, det är tragiskt fall. Sjukt. Han måste ju ha lite mäktiga vänner för han överlever ju. Det är helt sjukt att han liksom fortsatt får välbetalda jobb och sådär.
Ja, han har skyddad adressen fortfarande också.
Ja.
Roligt att se hela hans namn också. Samdol Le Gunnar Tobias Hubinett.
Ja.
Amdoli. Undrar om man har hittat på det själv eller?
Då ska man alltså bara kalla honom Li då.
Ja.
Eller Samdol.
Jag vet inte. Jag vet inte hur deras namn fungerar.
Han kanske behöll sitt...
Sex jävla namn, det är mycket.
Men han kanske behöll sitt Samdol Lil och så tog de lite svenska namn också för att han skulle försvenskas när han blev adopterad.
Ja.
Så hans riktiga namn är Samdol Lil. Samdol Li.
Ja, eller så han lagt till det där koreanska namnet själv i efterhand.
Ja, precis. Det var lite min teori för att förstärka
sin omöjligt.
Identitet. Men ja, det är ett av många mysterier med via Subinett.
Faktiskt. Han får lustigt nog ganska mycket uppmärksamhet från vår sida också. Men det är för att han är så lustig figur.
Ja, men han har ändå flyttit lite under radarn. Det var ju lugnt rätt många år sedan, var det ju typ när Christian skulle börja studera
just det.
Med Hubinett som lärare.
Mm.
Christian skulle in och granska där. Då blev det ju massa gnäll i media och sådär. Och då blev det ju relevant att diskutera om vem är Hubinett och vad har han för bakgrund och allt det där. Innan dess hade han väl lite glidit undan på något sätt. Men. Tror det var alla nyheter, om vi inte ska säga något om det där i Island, men jag tror ingen var helt insatt i det. Det var ju något vidrigt knivdåd där från någon afrikan där man har sett obehagliga bilder igen.
Sudanes.
Ja, och det var någon annan som lyckades avbryta så att personen överlevde, och det var ju någon person som
hurlingklubba eller något var det?
Vad sa du?
Det var någon hurlingklubba de använde. Jag vet inte vad det är riktigt ens. Det är någon sport
som banka knivafrikanen med någon bandyklubba eller liknande.
Ja, typ.
Ja. Det var rimligt. Det var väl han, vad var det, var en hörselskadad?
Han var hörselskadad, ja. Alltså. Och sen hade han tydligen hjälpt den här personen också innan. Så att han var ju uppenbarligen en vänlig person som hjälpte folk runt omkring. Mm. Och tyvärr då, hade han väl uppenbarligen inte bästa urskiljningsförmågan. Verkar som, men
dålig omvärldsanalys och
ja,
personlighet.
Det är tråkigt. Men han verkar ju ha varit en godhjärtad människa i alla fall, men återbetald på det här sättet.
Jo, det var beskrivs som ett försök till halshuggning på gata.
Så vidrigt.
Ja, fan.
Det har ju hänt förr det där med halshuggningar och skit. Det
är, jo, det är mycket i England och Storbritannien sätt. Och sådär med invandrare och vapen. Vi hade ju det där fallet där polisen hade handfängslat någon som förblödde och sådär för några veckor sedan också.
Ja, just det. Det har varit mycket upplopp på grund av det, tror jag, i Storbritannien, den med Novak där.
Ja, det här har ju jättemycket upplopp på Irland också, alltså den här fallet.
Jag kan tänka mig.
Ja, jag har sett nyhetssändningar därifrån i alla fall. De har bränt däck och rena så här IRA-scenerna faktiskt.
Bra.
Mm. Och då säger de att liksom folk, och det de är arga på, det är ju inte bara främlingarna, de är arga på deras egen regim såklart som har tillåtit det här.
Jo.
Ja.
Jo, förr eller senare måste väl bägaren rinna över.
Ja. Och den gör ju det lite överallt. Men man vill inte prata om det så mycket. För att det kunde ju ske i ännu större utsträckning.
Jo, när precis media och politiker och alla försöker trycka ner och tysta ner.
Ja, har ni sett, ni kanske har pratat om Weidlands vlogg nummer 4?
Om att rösta, eller?
Ja, därför ska du rösta på oss.
Ja, den kom väl
det kanske inte
veckan eller förra veckan. Jag kollade igenom den för någon dag sedan.
Ja. Jag kan i alla fall rekommendera lyssnare. När jag får vara med här så vill jag göra lite reklam för motståndsrörelsen. Mm. Passa på. Och Weidlands vloggar överlag är väldigt genomtänkt och bra. Jo. Och här är då, det handlar om varför man ska rösta på Nordiska motståndsrörelsen i valet.
Jo, men det är värt en lyssning.
Ja.
Rekommenderat för alla.
Ja, jag tycker man ska gå igenom den. Jag har lagt upp den på Telegram också. Så att, ja, den finns ju även på Nordiska motståndsrörelsens sida. Så det kan jag tipsa om.
Ja, motståndsrörelsen.se.
Ja, och det ska man komma ihåg.
Telegram för de som använder det.
Om inte jag har nämnt det, jag tänkte att alla, man tar för givet att alla vet det, men Weidland har ju exakt samma problem som jag har. Alltså han är också terrorklassad och har varit det nu i 2 år. Och det är ganska förskräckligt att göra så mot en partiledare som de faktiskt har gjort i Weidlands fall.
Mm.
Och det har blivit helt sjukt för dem också med hur de har inte kunnat ha kvar lägenhet och sånt. Och det går ju inte att få något nytt. Och råden han får från de där i kommunerna. Du får söka brett.
Mm. Ja.
Jävla, som ett dåligt skämt eller allt.
Ja, vi pratade om det när Nya Tider skrev om det.
Mm. Ja, artikel.
Det jättebra artikel. Och precis som ni då vill jag hävda så är ju Nya Tider också modig i media som vågar skriva om sånt där.
Jo.
Och det är inte alla medier som vågar det idag. Så att
det är som drar sig.
Ja. Och nej, det är helt enkelt helt sjukt att göra så där. Och som sagt, jag kan ju återkomma så fort om jag får något svar från UD. Nu har jag skickat flera av samma brev och begärt svar, men de svarar ju inte. Men Vi får se. Men det gäller ju såklart både mig och Weidland då. Så det är ganska sjukt det som pågår. Men det är en bra argumentationsbas. Jag vet ju, nu när vi var i Stockholm 1 maj, då var det, jag gillar att debattera med folk. Så på Mynttorget där kom det fram massa människor och pratade med mig och så. Och då förklarade jag lite vår situation och så. Då hade de ju inget argument. Alltså för de flesta är inte så positiva till USA överlag. Att, det är bra att få fram. Eftersom vi får inte säga det på YouTube, vi får inte synas någonstans, så måste vi säga det på gatan.
Ja. Men med det sagt så kanske vi ska ge oss på donationerna. Och vi har en större donation från Slipsen som förtjänar en fanfar. Slipsen har också skrivit ett lite längre meddelande här som innehåller konstruktiv kritik. Det är, han skriver till att börja med då, tack för en bra podd, men om ni slutar använda engelska ord och inte avbryter varandra blir det större donationer framöver. Ja. Så det är väl ett bra råd och något för oss att tänka på. Jag vet inte om vi avbryter varandra så mycket nu, men
det händer ju. Det är svårt när man poddar.
Ja, den engelska. Jag vill väl peka fingern på Andreas där lite kanske. Och han har ju sin giltiga ursäkt att
jo.
Han har ju bott utomlands. Han har poddat på engelska. Han, precis som oss andra, så lyssnar ju mycket på engelska poddar och sånt. Och han har väl en engelskspråkig partner, så det är ju inte att han är en dålig svensk eller ja, sådär, utan det är lite alltså, naturligt
en stor del av hans alltså, det han läser och lyssnar på när det gäller politik är ju på engelska,
och så är det för mig också, för
så inom just det temat då blir det ju lätt att man de orden lär man sig på det sättet.
Jo, man, det är ett engelskt uttryck, talking points. Liksom man snappar upp sätt att formulera sig på, argument och så, som andra använder när man lyssnar på engelska poddar och debatter och sånt. Och det är ju tråkigt att vi överger svenskan och så. Men anledningen till att man lyssnar mycket på utländskt material, det är just för att vi har den här tråkiga HMF-lagen i Sverige, så allt offentligt liksom artiklar och tal och allt sånt blir liksom avtrubbat på svenska, mindre intressant, man kan inte gå hela vägen typ, man måste själv censurera och sånt, så det blir lite så här sämre och tråkigare, och folk i USA har mer yttrandefrihet och kan tala mer klarspråk och tänka igenom saker mer grundligt än vad vi får göra. Var det något sånt?
Jag har en idé. Ja. Tänk om ni slutade lyssna helt och hållet på all form av podden och sånt, och samt läsa i en månad, förutom då svenska artiklar. Eller svenska poddar. Ja. Men jag ska ju undvika även svenska poddar faktiskt, för då svenska poddarna är ju ofta då återrepetitioner av engelska poddar. Så.
Jag vet. Det är väl mest Radio Nordson som har varit Warstrike på repeat. Men
det är ju bra att försöka vårda det svenska språket också. Det jag stör mig mest på faktiskt, det är när man hör ungdomar felöversätta engelska.
Ja, eller ännu värre när ungdomar pratar blattesvenska. Det gör ju ont på ett annat sätt tycker jag.
Jo, det håller jag med
om. I vissa fall är det ju också så typ att det är praktiskt med engelska, och det finns en del uttryck och formuleringar som är mer etablerade på engelska och saknar svensk översättning, låter konstigt på svenska och så.
Jo, men det gäller ju ändå att kunna sitt egna språk. Alltså, till exempel så sa min son för ett tag sedan memorisera.
Mm.
Det går inte att memorisera det där, men det heter ju memorera på svenska.
Jo, men så där har jag också märkt att vissa ungdomar
Ja, att de tar det engelska uttrycket och försvenskar det bara. Men det blir ju, då blir det så här, jag vet inte vad man ska säga. Det blir, man slaktar ju svenska språket och det är tråkigt om det helt försvinner.
Mm. Slipsen var i alla fall inte kvar, eller klar. Han la till, kom igen nu kamrater, skicka kontanter om Swish ligger nere så att vi kan ha kvar Nordisk Radio, utropstecken. Sen till Max, du kan ju läsa där gruppen sen, så har han önskelåt No Fear, No Fear Victory Day. Jag antar att det ena är bandnamnet och det andra är låttiteln. Så de kan, den kanske du kan söka fram sen Max och spela i nästa avsnitt.
Ja, Slipsen ska nog vara rädd om, det är en trogen lyssnare.
Ja. Vi se. Och sen
tänk om jag får träffa honom på Almedalen. Fan vad kul det skulle vara.
Ja. Det är trevligt. Sen en annan återkommande donation till Nordfront från Sigge. Och sen hade vi någon som var lite suddig. Ska se, det var en bättre version. Han skriver, det tar mig 5 minuter att leta fram ett kuvert, skriva adressen, frankera samt peta ner en 5 hunka. Stötta Nordfront är det minsta man som oansluten kan göra. Skriver Johansson. Och det är ju sant att det går väldigt fort att skriva ett brev. Man behöver inte skriva ett brev om man inte har något att säga. Man kan bara skicka kontanter, lägga en papperslapp runt om i ett brev typ. Och det går ju fort. Den är det som mycket annat typ lite en vanlig sak. Många människor skickar väl aldrig brev idag för att allt sker digitalt och sådär. Jag har ju fått brevvana när man satt i fängelse och när man har skickat till andra som har suttit inne och sånt. Och sen nu när man driver nätbutik och så blir det att man skickar ut massa grejer. Så för mig är det väldigt konstigt att det är det som är svårt att posta brev, men jag förstår ju att för folk som inte gör det någon gång, liksom man har inte breven hemma och man har inga frimärken hemma, men ja, köp lite frimärken och kuvert nästa gång ni är liksom hos ett postombud eller i någon butik där det finns.
Jag tror knappt jag har någon förståelse
att skicka ett brev.
Jag tror knappt jag har någon förståelse för människor som inte förstår hur man kan posta ett jävla brev.
Jag kan förstå rent teoretiskt att så här, ja, man har inte grejerna hemma och man har aldrig liksom gjort processen, aldrig tänkt att det är något man ska behöva göra typ. Men ja, det är väl lite generations.
Ja, jag vill bara förbereda på en chock också. Ett frimärke kostar 22 kronor. Så att det måste
jäklar vi veta. Vad dyrt det är alltså. Det har ju alltså mer än tvådubblat så på bara...
Ja, det har gått, jättefort.
Ja.
Ännu en sån här grej när man privatiserade och... Ja.
Jo, sen känns det som att de typ vill, ja, att folk ska sluta skicka brev och sånt. Att man ska bara basa ut genom att göra det dyrt. Så att det bara blir så att bara företag kan så här, skicka varor och sånt. Och med det här medan privatpersoner inte liksom ska hålla på och krångla och belasta systemet.
Nej, jag kan säga att jag hatar Postnord. Jag gör faktiskt det.
Jag kan säga att jag vet att det finns väldigt mycket människor som gör av olika anledningar. Men...
Ja.
Men
på landet tror delar de jobbar ut varannan dag. Jag vet inte, kanske de är överallt, men alltså
Stockholm kan de dela ut på helgerna till och med, så
jaha.
Där kan du hata lite på om du vill.
Ja, verkligen.
Men jag måste ändå säga att typ för Bellum butik och de grejer vi skickar ut som säljs via Nordfront och sådär, det jag har inte märkt några problem där, men man hör ju ändå annars väldigt mycket ofta från folk som dör sig på Postnord, så lite konstigt.
Det var ingen bra affär att slå ihop som en dansk posttjänst.
Nej, alltså det jag har märkt lite när saker skiter sig, det är typ... Alltså jag tror mycket med så här transporter och sånt som krånglar, det är ett mångkulturproblem och att folk inte orkar typ anstränga sig. Jag hade ett så här postpaket som när jag såg att postbilen stod på andra sidan gatan och de ringde inte, och sen fick man meddelande så här typ ingen var hemma så kunde inte lämna paketet typ liksom. Ja, det var ju någon lat jävel som inte orkar gå ur bilen och bära det där paketet och man såg att det var en invandrare typ.
Mm.
Så jag tror mycket sånt där problem har med arbetsmoral och att folk bara skiter i saker att göra och att man tar genvägar. Och
jag tror posten hade en peak på 90-talet. En topp i hur bra de var. Ursäkta engelskan. Men att de var som bäst då. För då tog de fortfarande ett paket med streckkod och sånt man kunde skriva ut själv och sådär. Och det fanns riktiga postkontor. Alltså
ja.
Ett kontor för posthantering dit man kunde gå och köpa frimärken och lämna in paket och sådär. Det var inte din lokala ICA-butik utan det var ett postkontor. Där var de alltid hjälpsamma och sådär. Men...
Jo, det var proffsigt. Men det är samtidigt smidigt att kunna hantera postpaket när man ändå handlar och sånt. Tycker jag.
Mm.
Men. Lite av ett ilandsproblem jämfört med många andra samhällsproblem.
Mm.
Men. Ja. Är det någon som har något annat att tillägga? Eller ska vi runda av här någonstans? Det vi kom fram till annars var väl att jag minns inte vad vi sa sist, precis. Vi har fått nya uppgifter från producenten att midsommarhelgen blir inget. Och helgen därpå var det lite svårt att få det till det schemamässigt för alla. Så som vi tänker kanske det blir på måndag den 29 juni att vi sänder vårt sista avsnitt för den här månaden och innan sommaruppehållet där. Sen att vi tar paus i juli då och kommer tillbaka i augusti.
En måndag istället? Det blir det.
Ja, om det funkar. Vi får se. Men det, vi
för tänkte mig kanske... funkar.
Ja, men det ska funka för mig också tror jag. Och vi har ju Peter Holm på lager också att han ville följa upp lite mer med prepping och sådär. Så... Mm. Det blir förmodligen att han är med då och att vi pratar det. Ja, men med det sagt då så tackar vi alla som har lyssnat och vi tackar Per Öberg som gästade här och Max som producerar.
Det är trevligt att ha dig med igen, Per.
Det är trevligt att få vara med.
Mm. Yes, ja, men ha det bra allihopa.
Ha det bra.
Hej. Hej. War, a bloody but holy day, and after that word, you know, people will be free, and sing up in the bright skies, a song for all to see. Times are very tough right now for a proud white man to live, and although it may appear that this world has no summer's day, we'll sing our victory song. And the women will smile on victory day, and the children
the wind will smile.